Månadens ansikte sitter på Per Wirtén, författare, journalist och debattör och kulturskribent i Sydsvenskan. För några år sedan skulle han ut på en resa genom Europa för att skriva en bok om EU, som han är en varm anhängare av, men också kritiserar vasst. Resan fördröjdes i 1,5 år, och när boken, som kom att heta Är vi framme snart, var klar handlade den inte bara om EU, utan även om den synskada Per Wirtén drabbades av innan avresan.
Nästa, Huddinge.
Det är min första skoldag. Jag är 7 år och ska gå till skolan. Och det är min pappa som har tagit det fotografiet. Och utanför vårt dåvarande radhus, som också låg i Huddinge, fast i en annan del av Huddinge. Och jag har en ljusblå jeansskjorta, mörkblå jeansbyxor, förmodligen köpta på Kvick, liksom detta på den tiden, alltså Konsum. Och så har jag en stor väska som, av en typ som var jättevanlig då på 60-talet, men som inte jag har sett. Jag vet inte ens vad en sån väska heter.
Jag kallade den för en bag, och jag hade precis en sån som skolväska också ungefär samtidigt.
Ja, nu har jag sett att de stora modehusen gör såna här jättedyra, men jag har inte sett några såna längre för vanligt folk så att säga.
Den här killen, vem var han?
Han var en ganska vanlig pojke som växte upp i en förort söder om Stockholm. En mamma som var hemmafru och en pappa som gjorde karriär på ett kontor. Och sen flyttade vi omkring i Huddinge, så att jag har bott i Huddinge och i förortsmiljöer hela livet. Och är väldigt förtjust i förorten som plats.
Per Wirtén sitter tillbaka lutad i soffan hemma i radhuset i Huddinge utanför Stockholm. Det är ett hus i vitt mexitegel med bruna balkongräcken i lite gistet trä. Där ute pinglar det ett vindspel hemfört från USA där han tidigare bott. Hyllan i vardagsrummet är fylld med böcker och metervis av LP-skivor. Bilden av honom som första klassare som vi pratar om finns på omslaget till en av hans böcker. Där jag kommer från, Kriget mot förorten. Den kom 2010 och Per Wirtén dissekerade de negativa bilderna av 60-talets svenska förorter. En förortsgrabbs revansch grundat på egna erfarenheter och framgrävda fakta.
Det var i högsta grad. Hela mitt vuxna liv så har jag retat mig på de här små kommentarerna från bekanta och vänner och hur förorter skiljas i media, i nyhetsjournalistik, i film, i litteratur. Alltså jag brukar ofta berätta om en kompis, en kollega som på något sätt personifierar den upplysta intellektuella kulturjournalisten som kom ut hit till vårt radhus första gången han var här, och så först han säger det: jag trodde inte man kunde bo här. Och det är så typiskt, den typen av små kommentarer eldade liksom på viljan att skriva den där. Så det är verkligen som du säger, det är en revanschbok.
Men nu är du uppmärksammad för en helt annan bok där du, precis som i den här, väver ihop din egen historia med en annan. Vilka historier är det?
Jag har länge velat skriva en bok om Europa och EU. Och om det som kallas Europatanken, alltså drömmen om ett förenat Europa eller drömmen om Europas förenta stater, som jag helt stödjer. Så jag bestämde mig för att göra en tågresa genom EU. Så jag köpte ett tågluffarkort och ville berätta historien om Europatanken och varför det är så kritiskt läge i Europa just nu. Och så var det ju så att när jag skulle ha gett mig iväg på den här resan för 3 år sedan, så råkade jag ut för synproblem som blev väldigt akuta, och resan sköts upp i 1,5 år. Så det blev också berättelsen om, jag vet inte vad gränsen går mellan synskadad och nedsatt syn, men jag fick i alla fall ordentligt nedsatt syn efter en rad operationer och sådär. Så det blev berättelsen om min skräck eller rädsla för att förlora synen och bli synskadad, och min rädsla för att EU och hela idén om det förenade Europa ska gå åt pipan. Eller att EU ska falla samman.
Vad hände under resan? Kom du över rädslan eller de två rädslorna?
Jag var helt ensam i 3 veckor och satt bara och åkte tåg. Det blev som en retreat. Jag pratade inte med någon. Och jag gjorde egentligen ingenting. Utan jag satt bara och reste och förde anteckningar och tittade på det jag såg. Återvände till städer i östra Europa framförallt som jag varit i många gånger förut. Så det blev mer en slags upptäcktsresa tycker jag. Från den fattigaste delen som är nordvästra Bulgarien till den rikaste delen som är Londons finanskvarter. Och det blev också ett sätt att bevisa för mig själv att trots att jag hade fått nedsatt syn så kunde jag göra en sån resa själv. Trots att det var svårt att läsa på de här skyltarna på stationerna med avgångar och spår och sådär och lite besvärligt att orientera sig så gick det bra.
Jag funderade på när jag läste recensionerna och omnämnandena av boken att recensenter eller journalister förhåller sig ganska olika till det faktum att du kör de dubbla historierna om Europa och din synskada. Ibland tas det överhuvudtaget inte upp att du har den här inre resan och ibland så blir det så att man precis som du ser det parallellt. Hur har du tänkt när du själv har sett vad som har skrivits?
Men det är verkligen sant. En del recensenter och även en del journalister som har intervjuat mig har inte ställt en enda fråga eller har nämnt att boken också handlar om en synskada. Och att det är någonting som är ganska viktigt i boken. Medan andra har nästan uppskattat det mer än de politiska delarna av boken. Jag vet inte om man kan se något mönster i det där, men möjligen är det så att män inte gärna talar om den här synskadan, medan kvinnor gör det. Men också att de som skriver recensioner är nog fler som har uppmärksammat frågan om synen. Men när jag mött journalister som har intervjuat mig direkt i radio eller tv, där är det faktiskt, tror jag, ingen eller nästan som har ställt frågor om synskadan. Som att man vågar inte riktigt i direktsändning ta upp den frågan.
Och då tar du själv inte upp det heller?
Nej, det har jag nog inte gjort. För att man är ändå så styrd av frågorna när man pratar i sån situation.
I texten så beskriver du att du i början hade väldigt stort behov av att prata med andra om vad som hände. Men att du senare har slutat göra det. Varför det?
Hur man än vänder och vrider på en sån här situation måste man hantera människor och sin egen rädsla för svaghet. För att bli synskadad det är ju att hamna utanför normen. Man blir försvagad. Det blir man ju också rent faktiskt. Och det har människor väldigt svårt att hantera. Och det har jag också svårt. Jag tror vi alla har svårt att hantera det faktumet. Och i början kände jag att då ett väldigt behov av att prata med alla om det. Alltså jag försökte vara öppet, jag försökte berätta om det, jag försökte prata om det. När jag mötte människor som var bekanta så berättade jag, har råkat ut för det här och det här och det här. Men efter ett tag kände jag att var går gränsen mellan självömkan och den där uppriktiga förhållandet jag vill ha till att jag råkade ut för det jag råkade ut för. Jag är fortfarande allt mer osäker om hur jag egentligen ska förhålla mig till det med andra människor. Det är en sak med sina vänner, men med andra människor.
Du skriver också om att det finns en skam förknippad med det här. Vad handlar det om?
Och jag tror det handlar om rädslan för svaghet. Vi ogillar svaghet. Vi vill ha människor som anses vara hela och normala. Och så fort man spårar utanför det där idén om den fungerande människan så är det omgivet av någon slags skam. Och vad den kommer ifrån, det vet jag faktiskt inte. Det har nog historiska förklaringar. Men jag tror att de flesta människor som råkar ut för den här typen av saker i sitt liv känner igen det. Jag har ett bra liv. Men det finns situationer när jag till exempel ska beställa hamburgare på en hamburgerrestaurang när menyn sitter på en tavla bakom disken. Det kan jag ha svårt att läsa. Och jag är ensam, behöver jag be om hjälp. Och jag minns första gången jag gjorde det att det var omgivet av skamkänsla. Och när jag gjorde det och såg att det var inget konstigt, folk hjälper till hur gärna som helst, så kände det som att det hade passerat någon slags hinder. Och det där kan man ju fundera över, varför känner man så?
Men betyder det att du nu frågar en extra gång eller betyder det att du undviker de här situationerna?
Jag frågar. Jag undviker dem inte. Men ibland känner jag att jag behöver be om ursäkt. Och det gillar jag inte.
I den här boken så tar du upp väldigt mycket politiska skeenden, berättar EUs historia och ser på vart det är på väg. Och du måste ju ha mött, även om du inte gjorde det på den här resan, politiker och andra som du har samtalat med. Hur är det då att komma och kanske vara tvungen att visa den här svagheten inför mäktiga människor?
Det har jag aldrig råkat ut för. För att då uppstår inte den typen av praktiska situationer för mig. För så dålig är inte min syn. Utan det behöver de aldrig märka. Jag vet att jag har träffat en del politiker som har positioner under den här processen. Efter de här operationerna och jag råkat ut för det här. Så jag har nog valt att inte prata om det helt enkelt.
När du beskriver själva processen efter och under operationerna, för de var många, för att näthinnan inte skulle lossna ännu mer. Du satt här hemma vid samma köksbord, antar jag, där vi drack kaffe nyss och bara lät bli att röra dig helt enkelt.
Lite överdrivet så var det så, ja. Alltså jag opererades flera gånger och det var väldigt svårt för näthinnan på plats att fästa. Den lossnade igen och igen. Och efter sån här operation har man ju förhållningsorder. Man ska inte lyfta tunga saker, man ska röra sig ganska försiktigt. Och till sist så bestämde jag mig för att jag vill inte riskera att göra ett enda misstag så att den skulle kunna lossna. Alltså jag var så panikslagen och rädd så att jag blev i princip stillasittande. Jag var ensam hemma då, min familj var bortrest och det var några veckor som jag satt vid köksbordet. Rörde mig väldigt långsamt i lägenheten, gick väldigt långsamt upp och ner för mina trappor. Somnade varje kväll och var jätterädd för att de här svarta fläckarna skulle komma tillbaks. Första saken jag tänkte på när jag slog upp ögonen på morgonen var, är de tillbaks eller inte? Jag visste att dessutom från de tidigare tillfällena då, att det gick väldigt snabbt. Hade det börjat lossna så gick det väldigt fort, så det var väldigt viktigt för mig att komma in snabbt då till akuten. Jag hade säkert kunnat röra mig mycket mer, men det blev så allvarligt att jag tog de där förhållningsreglerna på så extremt allvar. Och det lyckades ju också när tinnan satt till sist. Men då hade det då blivit så stora skador under den här processen så att min syn på högerögat är ju i princip borta. Jag har ledsyn. Med ett glasögon kan jag se översta bokstaven på syntavlan. Hur det skulle bli om det helt slocknade, det har jag faktiskt... Det klarar jag inte riktigt av att föreställa mig. Det var under en period när jag höll på med alla de här operationerna, då var det verkligen obehagligt. Alltså jag klarade inte av att sätta mig vid datorn eller gå till biblioteket och ta fram en bok och läsa om näthinnelossning, glaukom och andra synskador förrän jag skrev boken faktiskt. Det var första gången jag klarade av att läsa om det jag hade gått igenom. Det var för obehagligt.
Du beskriver också att rädslan någonstans släppte taget, att det blev mer som ett bakgrundsbrus. Vad var det som gjorde det?
Om det var längre fram, det hade gått igenom hela den här processen. Och kan man säga under tågresan, då tonade det lite grann bort. Jag vet ju att min näthinna sitter fortfarande rätt. Mina läkare trodde inte den skulle sitta kvar kan jag säga. Och den är skadad och jag vet att den kan lossna när som helst igen. Men på något sätt kan man inte gå omkring och vara rädd för det där, utan det har mer blivit som jag skriver i boken, som ett hummandet från en kraftledning. Den finns i bakgrunden.
En kraftledning i en mörk granskog, det är en rätt suggestiv bild.
Ja, precis. Det är lite grann så det känns faktiskt.
Men där drar du paralleller till rädslan för vad som ska hända i ett Europa där EU-länderna faller isär.
Alltså politik och existentiella frågor glider samman i Europa-frågan för mig. För mig är ställningstagandet för ett förenat Europa, det är inte bara en abstrakt politisk fråga, utan det är faktiskt en existentiell fråga för mig. Jag tror den är otroligt viktig med tanke på Europas långa, blodiga, förfärliga historia. Och jag är ju väldigt rädd för att det vi ser nu är ju en enormt stark våg av konservativ nationalism som sveper fram över Europa. Och det där smittar av sig även på de stora partierna. Och det vi ser är ju ett hot av att EU faktiskt kan falla sönder i det som kallas åternationalisering. Jag uppfattar det som en oerhört skrämmande möjlig utveckling.
Men har ditt förhållande till det blivit lite som ögonen att det är ett obehagligt bakgrundsbrus, eller står det här klarare som en fara än det med ögonen för?
Ja, absolut. Europa är just nu farligare. Det är verkligen ett akut läge. Nu kan man ju säga att högernationalisterna har ju förlorat anmärkningsvärt tydligt. Först i valet i Nederländerna och nu i valet i Frankrike. Så nu finns det någon slags andrum, känner jag det som. Men jag tycker fortfarande att det är en akut fråga. För EU har problem som driver fram det här motståndet mot unionen och den här, ska man säga, rörelsen mot sönderfall.
Och du ger ju också politiska recept.
Boken är ingen lovsång till EU, utan det är ju en väldig kritik av hur EU fungerar och den politik som EU driver. Men jag formulerar ju den kritiken utifrån en total lojalitet med Europatanken, alltså själva idén om ett förenat Europa. Själva hjärtat i boken är ju ett önskemål om en demokratisering. Idag fattas ju de viktigaste besluten utav regeringscheferna på de här slutna toppmötena. Och jag tycker inte det kan fortsätta så, utan om EU inte blir mer demokratiskt så tror jag inte att det har någon framtid.
När jag läser både förortsboken och den senaste, i bägge böckerna så finns det personliga och det politiska. Och jag tänker, det här är en folkbildare. Är du en folkbildare?
Det skulle ju vara roligt att folk uppfattar mig så, för det tycker jag att man bör försöka vara när man har det yrke jag har. Handen på hjärtat så är det nog så att skriva böcker det är nog också ett personligt bildningsprojekt. Alltså varje bok har varit en resa för mig att lära mig nya saker och undersöka saker. Jag vill liksom berätta en historia och jag vill göra politiska saker tydliga för människor. Sen får de förhålla sig hur de vill. Men...
Och för skåningar så är du, eller åtminstone de som läser Sydsvenskan, så är du bekant som skribent.
Jag skriver på kultursidan, så att det är mest bokrecensioner faktiskt, om samhällsfrågor kan jag säga, men även skönlitteratur. Just nu brottas jag med en recension av en jättetjock rysk roman, men recensionen blir inget bra, så jag är på lite dåligt humör just nu. Jag måste få ordning på den här.
Har du någon relation till Skåne?
Faktiskt inte alls. Jag gillar Malmö när jag är där, utom när det regnar, för då tycker jag är en förfärlig stad. Men bortsett från regnet så tycker jag faktiskt Malmö. Jag brukar säga att om jag skulle bo i någon annan stad i Sverige så är det Malmö. Det är den enda staden jag skulle kunna tänka mig bo i utanför Storstockholm.
Vad är det som gör det?
Ja, det är så konstigt, för när jag var ung då var det ju en bestraffning att vara tvungen att åka till Malmö. Då ville man åka till Lund, men absolut inte till Malmö. Idag är det precis tvärtom. Malmö känns som en väldigt levande och dynamisk, lite rörig stad på ett väldigt bra sätt. Alltså jag trivs i miljöer som är så kallat mångkulturella. Det är faktiskt med en känsla av trygghet. Jag känner mig otrygg i miljöer där alla ser likadana ut.
Och så har vi den där frågan då som vi besvarade till hälften. Och det var hur Per i första klass såg ut. Men hur ser du ut idag?
En svart tröja och svarta byxor som jag ofta har. Jag är 59 år. Gråhårig. Alldeles för långt hår just nu. Jag brukar ha kort hår, men jag har inte... Mitt hår är väl egentligen normallångt, men jag föredrar att ha det väldigt kort. Och sen har jag glasögon då med väldigt starkt blåfärgade bågar.
Och i övrigt, ansiktet, bär du skägg?
Inget skägg. Jag har till och med rakat mig idag. Det gör jag inte varje dag, men idag har jag faktiskt gjort det. Eftersom jag ska bli intervjuad i radio. Sen har jag ett ganska runt ansikte.
Och ögonfärg?
Blågrå tror jag. Jag vet knappt vad jag har för ögonfärg. Jag tror den är blågrå.
Stämmer. Hur lång är du?
1,80 tror jag. Väger för mycket. Typ 80 kilo drygt. Det är ett fascinerande det här med syn. Det tänker man ju inte på. Så länge man har sin syn så tänker man inte så mycket på vad syn är. Men det blir ju uppenbart om man har råkat ut för något sånt här. Och då blir ju ögonen och synnerven blir ju väldigt gåtfulla. Och ögat är ju, och näthinnan, det är ju väldigt vackert faktiskt, man ser fotografier.
Det avslutade Per Wirtén, vars friskare öga också är drabbat av glaukom. Wirtén har även varit chefredaktör för tidskriften Arena och hörs regelbundet i Godmorgonvärlden i P1, Sveriges Radio. Hans senaste bok är vi framme snart, beräknas vara klar som talbok den 16 juni, medan Där jag kommer ifrån, Kriget mot förorten och övriga av Per Wirténs böcker finns inlästa. Och det var Dodo Parikas som träffade Per Wirtén.